Vilken glädje att få fira gudstjänst. Man tar det lite för givet när man är frisk. Jag och Britta, vi har varit utslagna influensa i ett antal veckor, för dig som undrade vad Jenny menade. En enorm glädje att vara tillbaka. Man kan lyssna på predikningar, vi har kollat på en gudstjänst på YouTube, men det är ju inte riktigt samma sak. Det är en bra ersättning, men inte mer än så. Under hela hösten så hade vi rubriken Välkommen hem. Lite grann det som Jenny snuddar vid, liksom att få landa hemma hos Gud. Där vi betonade det ganska mycket, att både att få landa i tron på Jesus, det är verkligen att komma hem. Det är hemmaplan, man får slappna av, man känner så här liksom, behöver inte förställa mig på något sätt, utan jag är hemma hos Gud. Och samma sak med församlingen, att det får vara en plats där vi mer och mer känner oss hemma. Det är familjekänsla. Sen utifrån den positionen, den platsen av hemmaplan, så vill vi under några veckor här i vinter utmana dig lite grann att ta lite steg. Att växa i din tro. Och vi kommer under några veckor tala om mod. Det gäller ju, alltså det här, jag tror ingen av oss känner så här att jag har för mycket mod. Jag är nu lite för modig egentligen. Jag tror ingen av oss känner det i livet. Och det gäller samma tron på Gud. Att jag tror att vi behöver mer mod. Jag kan ibland höra eller läsa, och jag tror nog att jag har sagt det också, att som kyrka, som Guds folk, så behöver vi utrustas mer för uppdraget som Gud har gett oss. Att vinna den här världen. Att visa på Jesus med ord och handling och attityder där vi går fram. Så vi behöver utrustas lite mer. Vi behöver mer kunskap i ordet. Att jag förstår ordet lite bättre. Sammanhangen, hur det sitter ihop, för att kunna svara på alla frågor som kanske både vi själva har, men också som människor ställer till oss. Så vi behöver lite mer kunskap. Och sen så behöver vi ju absolut uppfyllas mer av den helige ande. Amen. Ja, det behöver vi göra. För att få den kraften som vi behöver att vara hans lärjungar i den här tiden. Och allt det är jättebra och viktigt. Men kan jag också göra det lite grann till en ursäkt som jag gömmer mig bakom? För det är ju faktiskt så här, att jag behöver inte utrustas mer i min tro för att bjuda in en vän till en gudstjänst. Eller hur? Jag behöver ju bara ta mod till mig och knacka på den där dörren eller ringa samtalet eller när man möts. Du, ska du följa med på gudstjänst på söndag? Det behöver jag inte utrustas för. Jag behöver ju lite mod. Jag behöver ju faktiskt inte kunna mer om Bibeln. Jag behöver ju inte veta liksom, kom Paulus tredje missionsresa före eller efter den andra missionsresan? Eller ja, det vet vi att han gjorde. Men för att betjäna en människa utifrån deras behov. Kliva in och säga, hej du, kan jag hjälpa dig med det här? Jag behöver ju bara lite mod och kliva in där och säga, du, kanske jag kan göra någonting. Och jag behöver ju faktiskt inte, och det här bär mig nästan emot att säga som en pingstpredikant. Jag behöver ju faktiskt inte ens uppfyllas mer av den helige ande för att börja ge mitt tionde. Att ge generöst av mina pengar. Utan jag behöver egentligen bara bestämma mig för. Ta lite mod till dem och säga, nej, men nu ger jag det här. Så en del av det här kan ju bli lite ursäkter. När det egentligen bara är det där att, amen, det är bara att göra. Kom igen. Jag behöver lite mod att ta de här stegen. Linnea, hon började förra söndagen med att tala lite grann om, kan man säga, om trons natur, om att det som är på insidan liksom ska bli synligt, att vi lever våra liv inifrån och ut. Och vi läste bland annat då, eller ni läste från Hebreerbrevet 11, där det står så här att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Alla här inne, du som bekänner dig som kristen, du som har tagit emot Jesus i sitt liv, vänt dig till honom. Du har tagit ett ganska modigt steg en gång. Om det var nyligen eller länge sedan, det vet inte jag. Men grejen är att tron och trons natur, det är ju någonting som finns i det osynliga. Gud är osynlig, läser vi Johannes evangeliets första kapitel. Jesus har förklarat honom för oss, men Gud kan vi inte se. Det finns någonting av trons natur som är i det här osynliga, som vi inte ser, som vi inte kan ta på. Och någon gång i ditt liv, som sagt, om det var nyligen eller för länge sedan, så har du riktat en bön, en längtan, en förhoppning, bett om förlåtelse. Gud, om du finns, förlåt mig. Jesus, om du är där, ta emot mig. Och vi har tagit det här steget lite grann ut i tro, som vi kallar det. Och det är ju ett ganska modigt steg. För jag vet ju inte om han finns där. Jag är ju inte riktigt säker. Det är ju vad tron är. Jag sträcker mig mot någonting som jag tror finns där. Men jag vet inte. Jag riktar blicken mot en Gud jag inte kan se. Det är trons natur. Tänk om inget händer. Tänk om man inte svarar. Tänk om man inte upplever någonting. Nej, precis. Det finns en risk involverad. Men, sen är det ju så att när jag har tagit det där steget, när jag har liksom vänt hjärtat mot honom, bam! Då händer ju någonting. Då märker jag. Då blir tron vissheten om det här som jag inte såg. Jag sträckte mig ut i tro. Jag bad till Gud, jag hoppades, jag visste inte. Men någonting hände. Och tron blir en visshet om ting man inte ser. En övertygelse om det jag hoppades. Modet att gå föregår upplevelsen. Modet att gå föregår upplevelsen, erfarenheten. Jag tar det här steget först. Sen märker jag, han fanns ju där hela tiden. Jaha, du har varit med mig hela vägen. Där fanns du och där fanns du. Men jag visste det inte, jag märkte det inte förrän jag hade tagit det här steget i tro. Sen är ju det, jag skulle vilja kalla det jobbiga i det här. Det att det tar inte slut. Det här med steg i tro. Bara för att jag en gång har tagit det här steget i tro, lite jobbigt, men jag liksom kastar mig ut. Gud, finns du där? Och så händer någonting. Bara, yes! Så kommer det där fortsätta. Visst är det så att jag blir hemma i tron. Liksom min bekvämlighetszon innefattar även den osynlige Gud. Jag känner sig, åh vad underbart. Ja, jag är älskad, jag är förlåten, han finns där. Den här stilla viskningen, det är liksom, ja, han kallade på mig och jag svarade och det hände någonting. Yes! Men sen säger han, Jörgen, ja, vad är det? Nu fortsätter vi. Vad menar du? Ja, nu känner du dig trygg och hemma här, eller hur? Ja, det gör jag. Det är underbart. Litar du på mig? Ja, det är klart jag gör, det vet du ju. Bra, då tar vi ett steg till ut i det okända. Nej, men nu blir det ju jobbigt igen. Ja, det blir det. För det är som att Gud liksom frågar efter, kallar på Jörgen. Hör du rösten? Känner du igen mig? Ja. Litar du på mig fortfarande? Ja. Det är... Men kan vi inte bara stanna här hemma? Det är så tryggt. Ja, men vi behöver utvidga det här. Litar du på mig? Ja, typ. Ja. Då tar vi ett steg till. Ut i det okända. Och så behöver jag det här modet. Den här tron. Igen och igen och igen. Det är vad det är att leva i tro. Att leva med Gud som sin Herre. Och han med sin goda blick, sin varma röst och sin kärlek till mig vill liksom få mig att växa i mitt liv, i min tro. Att få betjäna mer och mer på olika sätt. Det är vad det är att leva i hans rike. Och tro mig, jag och Britta, vi har behövt lite mod i våra liv den senaste perioden. Jag ska berätta lite kort om det sen. Vi kommer att ha ett extra församlingsmöte sen i samband med fikat. När det är bara en punkt på dagordningen som handlar om att kalla ny föreståndare. Eller den processen då vi är på gång att flytta härifrån framåt vårkanten. Jag har berättat det vid ett tillfälle tidigare, lite än bara vår resa. Men jag ska dela lite kort om det där inne sen också. Men då när jag är hemma, trygg och bekväm, så kallar Gud mig att ta ett steg till. Vad det nu än kan vara i ditt liv för dig. Och liksom locka fram den här tilliten. Och då behövs ju modet. För jag vet inte riktigt utgången. Vart tar det här vägen? Tänk om jag misslyckas. Ja. Tänk om jag inte klarar av det. Tänk om det inte var du. Tänk om jag bara gick av. Det finns en risk inblandad i det här. Stanna några minuter kring det som har att göra med din tjänst i församlingen, i Guds rike. För Gud, han har ju gett dig gåvor, kraft, talanger, förmågor. Han har gett dig intresse, hjärta för saker. Och ditt liv är inte tänkt att bara handla om dig själv. Utan Gud har gett dig gåvor som är tänkta att välsigna andra människor, eller hur? Du lever ju inte bara för din egen skull. Att bidra i Guds rike med din tid och dina gåvor. Och här finns ju, här skulle vi kunna läsa mängder av bibelord som beskriver det här med Gud. Det finns texter som talar om att vi är som en kropp. Och jag kanske en armbåge och du en axel. Och de behövs, det är olika funktion. Vi sitter ihop tillsammans och hur Gud har gett gåvor till oss. En text är från Efesiebrevets 6:e kapitel. Där säger Paulus så här. Tjäna villigt och glatt. Gör det för Herren och inte för människor. Och ni vet ju att var en som gör något gott ska få sin lön av Herren. I sammanhanget så står det bland annat om barn i förhållande till sina föräldrar och vice versa. Det står i sammanhanget om en tjänare och dess herre. Och sen kommer några rader om den andliga kampen som vi står i. Och sen kommer till slut om att uppmuntra varandra i församlingen. Och det här är ju bara ett av alla ställen där det handlar om att liksom, vara i tjänst för varandra. Här är det ju ytterst sett så är det för Guds skull. Det är han som har kallat dig. Det jag gör, gör jag för honom. Och faktiskt lönen får jag framförallt från honom. Sen tar du det här uttrycket att ja, men jag tjänar dig och du tjänar mig. Och vi ska ju på ett sätt belöna varandra. Vi ska uppmuntra varandra för det vi gör och det vi står i. Men ytterst sett så är det för hans skull. Och att det är han som ger mig på något sätt berömmet och lönen i det jag står i. Här hade vi kunnat läsa från första Petrusbrevet. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds i dess mångfald. Det du har fått, använd det till tjänst i Guds rike. Det är ett sätt som du förvaltar Guds nåd över ditt liv till tjänst för varandra. Tjäna villigt och glatt, står det. Det står inte tjäna motvilligt och surt. Det vill han inte ha, utan villigt och glatt. Men så motivet och belöningen grundar sig hos honom. Och församlingen, kyrkan, det är liksom du och jag, det är Guds folk tillsammans. Och vi finns till för varandra. Det är en av poängerna med kyrkan. Att vi är Guds händer och fötter både till varandra i kyrkan och till en värld som så desperat behöver ett Guds folk. I den här gemenskapen, i den här kyrkan, så händer det så fantastiskt mycket vackert. Du kanske engagerar dig i en grej och hör lite grann, men jag har ju förmånen på något sätt att få se bredden i allt det som sker. Och hör liksom, det händer där och det händer där. Och det är så mycket vackert som sker i det som är den här församlingen. Men det finns ju alltid behov. Vi kan ju alltid sträcka oss längre. Och det här handlar ju inte på något sätt om att nu ska vi fylla luckor i ett schema. Absolut inte. Jag har inget sånt schema som du kan fylla i då på det sättet. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att du och jag använder det Gud har lagt ner i våra liv till tjänst för andra. Som blir till välsignelse både för dig och för dem omkring dig. Och jag skulle vilja på något sätt bara ställa den frågan, utmana dig idag. Vart är du med och bär? Hur kan du vara med och tjäna? Det Gud har lagt över ditt liv, är du med och ge det vidare? Ja, men jag vet inte. Nej, du ska få två ursäkter. Du behöver inte ens tänka ut dem själv. Är det bra? Två ursäkter. Nej, men jag behöver hitta mina gåvor först. Jag vet inte riktigt vart jag ska tjäna. Nej, och jag tycker att det är viktigt att man tjänar utifrån sina gåvor. Ja, det är det. Är det viktigt att man tjänar utifrån sina gåvor? Ja, det är det. Och i vår tradition, liksom den karismatiska traditionen där vi tror på att den helige ande utrustar oss och ger oss gåvor, så betonar vi det här ganska mycket. Och det är jättebra. Men hur upptäcker du dina gåvor? Sitter man hemma på sin kammare och väntar? Gud, när kommer gåvan? Eller är det så att det är när jag går och gör och tjänar och så upptäcker jag att bara, här glimmar det till. Här händer någonting. Här verkar jag vara ganska duktig. Det här kommer ganska naturligt. Och så hittar vi det här. Upptäckte jag en dag som ung människa att jag har en gåva att förkunna? Nej, hade ingen aning om detta. Förrän jag blev tillfrågad. Jörgen, kan inte du predika här? Och det värsta och det bästa man kan säga. När våra barn åkte iväg på bibelskola, så har jag sagt till dem så här: säg ja till allting de frågar om. Varför då? För när man åker iväg på bibelskola, alla ni som har varit, man kommer i ett nytt sammanhang. Ingen känner mig. Jag har liksom ingen historia. Så här: kan du sjunga en sång? Jajamensan! Vill du predika? Jajamensan! Kan du betjäna de fattiga? Jajamensan. Kan du baka till det här? Jajamensan. Vill du dansa? Jajamensan. Säg ja till allt. Varför? För det händer någonting när jag prövar mig fram. Och så glimmar det till lite grann. Det är lite svårare när man är liksom det bekanta sammanhanget. För att, nej, men inte kan du göra det där. Det har du aldrig gjort. Nej, det är sant. Det har jag nog aldrig gjort. Vet ni, jag fick frågan att predika första gången. Jag blir livrädd. Varför sa jag ja till det här? Men sen så tog det bara några gånger så märkte jag att det här är ju ganska roligt. Det verkar gå ganska bra och jag verkar kunna förklara Guds ord på ett hyfsat begripligt sätt i alla fall. Och så på något sätt, här verkar Gud ha lagt ner någonting. Och tänker så, funkar det med våra gåvor? Det Gud har lagt, hur vet du vad du liksom är kallad till om du inte börjar försöka? Jag tror att det är få människor som upptäcker en dag bara, jag ska betjäna de fattiga. Jag ska vara med bland barnen. Nej, utan det finns en längtan någonstans, kanske man fick vara med. Bara, det här var roligt och vad duktig du var där och det här kom naturligt. Sitt inte och vänta på att du ska upptäcka dina gåvor. Utan kavla upp ärmarna, kliv in på lite olika ställen. Du kan få vara praoelev. Ja, jag prövar mig fram, men kliv in, ta mod till dig och gör någonting så kommer du hitta var din plats är någonstans. Ja, men jag vet inte, här kommer ursäkt nummer två. Jag känner att jag behöver mer kraft först. Ja, vi ska vaka över vår kraft. Och just för tillfället så känner jag mig i behov av kraft efter att ha suttit i soffan i 3-4 veckor. Samma sak med kraften. Hur kommer den? När kommer den? En jättespännande bibel, bara vers som Paulus säger i Kolosserbrevet. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Målet är att föra människor fram till Kristus. Men vad står det? Paulus kämpar. Men det är Guds kraft. Så är det Paulus kraft eller Guds kraft? Ja. Alltså det sitter ju ihop. Det sitter ju ihop. Jag hörde Niklas Pienzo som var föreståndare i Philadelphia Stockholm under många år som nu är i Ekumenakyrkan. Han sa, det är säkert 15 år sedan jag lyssnade på honom vid tillfället, så sa han så här: den som inte kämpar ska inte förvänta sig kraften. Smaka på den. Den som inte kämpar kan inte förvänta sig kraften. För det är lite samma där, det är inte att jag sitter hemma och väntar och sen så kommer Guds kraft över mitt liv. Åh, vad stark jag känner mig nu! Utan Paulus kämpar och arbetar. Och när jag gör det så märker jag att det här är i Guds kraft som jag går. Behöver jag utrustas, uppbyggas, fixas till mer och mer först? Nej, utan jag tror att jag, precis som du, vi behöver mod. Så många gånger så är det mod som fattas. Att kliva in, bli delaktig. Liksom, hur kan jag hjälpa till i barnverksamheten? Jag tror att jag har ungdomar på mitt hjärta. Eller vad händer på LP? Kan man göra något? Second hand, kan man göra någonting där? Eller ska du starta en smågrupp? Eller kanske jag kan ta hand om min servicegrupp? För du är väl med i en servicegrupp, kära vän? Du som är med här i församlingen? Ja, det hoppas jag. Gå med i en servicegrupp. Är du inte det, där finns en lista att fylla. Det är på något sätt familjeansvaret. Det finns ingen som har nådegåvan att dammsuga, jag lovar. Utan det gör vi tillsammans. Gå med i en servicegrupp. Prata med mig eller Sandra efteråt. Där ska du vara med. Men liksom, vart kan jag vara med och göra någonting för andra? Ja, men jag vet ju inte om det är det här. Nej, men inte förrän du har prövat så vet du om det var så eller inte. Eller så går du in i någonting som märker du, här svänger du av lite grann och vi kommer hit istället. Kliv in. Ta mod till dig och gå och gör någonting. Och det finns alltid den här osäkerheten. Alltid. Men om jag tänker på frälsningen igen. Modet att gå, att tro, att liksom vända sig föregår erfarenheten, upplevelsen. Det är när jag går, trots att det är lite osäkert, som jag märker att himmelen svarar och Gud är trofast. Och en sista punkt i det här. Varför behöver vi mod? Jo, men för det finns alltid det här måttet av rädsla liksom i den här osäkerheten. Och jag har skrivit så här. Den goda rädslan. Och nu tänker du så här, nu hade han feber lite för länge, den gode David sa, nu har det slagit slint. Vadå den goda rädslan? Finns väl ingenting gott med rädslan? Rädsla är ju någonting som håller oss tillbaka så ofta, tänker jag. Det handlar inte bara om tron på Gud. Det kan ju vara liksom allt liksom i relationer, arbete, skola, vad det är. Liksom. Vågar inte riktigt. Hur ska det gå? Tänk om. Ja, det finns alltid de där. Tänk om. Så rädsla håller oss tillbaka lite för ofta. Och jag tänker så att rädsla, det visar att du är normal. Tänk inte så här, jag är så rädd. Tänk om jag var som honom eller som henne. Nej, vet. Rädsla visar att du är normal. Så fort vi gör någonting nytt, när vi kliver in i någonting som vi inte känner till, då är det normalt att känna lite rädsla. Om du inte blir rädd, det är då som du ska vara orolig, för då är det något fel på dig. Rädsla, det är normalt när vi kliver in i det som är lite nytt, lite osäkert, där vi inte känner oss riktigt hemma och bekväma. Så rädsla, det är normalt, och även i när det gäller vår tro. Vi ska läsa här om Paulus, den stora aposteln. Eller hur? Och vad ber han om? Jo, han säger, be för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Paulus söker förbön för att kunna vara frimodig. Ja, men han som verkade vara så. Ja, det verkar så. Men kanske var det för att han bad om förbön som han vågade kliva fram och höja upp sin röst. Du som kan ditt nya testament i Apostlagärningarna 17. Paulus kommer till Aten, den stora staden, filosofernas liksom hemvist. Och står att han klev fram på Areopagen och började tala inför de här. Tänk bara, tänk om man var som Paulus. Du har ingen aning om vad han kände innan. Du har ingen aning om hur nervös eller rädd han var innan. Han gick runt i Aten, såg avgudabilderna. Och det står att hans inre liksom upprördes över denna avgudadyrkan. Och kanske är det den här desperationen som får honom att trots sin rädsla. Kanske skulle det ha stått med darrande röst. Klev han fram på Areopagen och trots sin rädsla började han tala. Vi vet ju inte, eller hur? Men han ber om frimodighet. Han ber om att få tala så öppet som han borde. Och om Paulus inte hade kämpat med det här hade han ju inte bett om hjälp. Det är normalt. Vi kan läsa om lärjungarna just efter pingstdagen. Denna fantastiska händelse. När anden kommer och det smäller till i deras liv. Och först sker ett under och sen blir de slängda i fängelse. Eller hamnar inför myndigheterna. Det är ungefär det som händer genom apostelgärningarna. Det är under och sen så är det lite förföljelse. De står inför myndigheterna och myndigheterna bara trycker till dem och hotar dem. Som bara den. Och vad står att de gjorde? Då gick de hem till församlingen. I Apostlagärningarna 4 står det, så bad de. Herre, ge oss nu frimodighet. Men vadå, pingstdagen har ju nyss varit. Ja, men de blev tillplattade av myndigheterna. De blev rädda. Och därför behövde de be Gud om frimodighet. Vi kan läsa om Josua. Ung ledare, eller han var väl inte så ung vid det tillfället, men han hade följt med, liksom, han hade varit bakom Mose under många, många år. Och sen är det dags för Josua att kliva fram och ta över ledarskapet. Och där kommer gång på gång på gång, i början på Josua bok, var stark och frimodig. Var stark och frimodig. Varför? Han skulle ta över, liksom, kliva in i Moses skor på något sätt. Hur ska jag klara det här? Att du är lite rädd, det är normalt. Om det gällde för de stora troshjältarna så gäller det för dig och mig. Det är ingenting konstigt. Och jag tänker också, den goda rädslan, i det menar jag så här, det betyder ju att du är på väg framåt. Det betyder att du kanske håller på att försöka någonting nytt. För att så länge man är på hemmaplan, sitter hemma här, åh, jag är trygg hos Gud, det är fantastiskt. Där, är liksom, där finns ju ingen rädsla. Men så fort jag börjar liksom öppna dörren, kliva ut, Gud, vad har du mera för mig? Så kommer lite det här, hur ska det gå? Vad blir det? Vart tar det här vägen? Gud, är du med? Så rädsla i ditt liv, min vän, och när det gäller din tro, det kan vara en oerhört positiv signal på att någonting händer i ditt liv. Du är på väg framåt. Du tar steg i tro. Du vill vidare. Gud liksom kallar på dig och du hör någonting och du börjar gå. Och då blir det ju lite läskigt. Så vi kanske inte ska vänta på att rädslan ska försvinna, utan vi ska bejaka den. Nu är det otäckt. Ja, det är det. Underbart, då tar vi ett steg till. Istället för att, åh, nu är det otäckt, nu är det bäst jag backar. In i den här lugna vrån igen. Det kan du göra. Men Gud kommer säga, nej Jörgen, kom igen. Ett steg till. Kliv in i det här, ja men det var otäckt. Ja, det är klart det är otäckt. Det är nytt. Och så kan vi istället på något sätt ta emot den. Bejaka den, så att, ja nu är det otäckt Gud. Jajamensan, det vet jag. Det är meningen. Litar du på mig? Ja, hjälp mig annars dör jag. Det är en underbar plats att vara på och en jättejobbig plats att vara på. Den goda rädslan, min vän, låt den finnas i ditt liv. Och jag skrev så här till slutet. Var rädd och gå ändå. Var nervös och tala ändå. Och var svag och börja agera ändå. Sträck dig ut, min vän. Kliv framåt. Gud kallar på dig. Gud har nytt för dig. Fatta mod och någonting spännande kan ske.